Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå?
Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag. Och vi ska ha ganska så korta och, hoppas jag, rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Välkommen till Vidar möter, Olle Wikmång.
Tack så mycket.
Du är just nu ordförande i fullmäktige i Norrköping.
Ja.
Och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
Stämmer bra.
Här i Norrköping. Men du är också föreslagen och nominerad som enda kandidat, tycker jag vi kan säga, till att här i 30 november väljas till ordförande i kommunstyrelsen.
Ja, det stämmer.
Mm. Varför har du accepterat den nomineringen, eller varför vill du efterträda Lars Stjernkvist, om det handlar om i det här fallet?
Ja, nej, men i grund och botten handlar det om att jag ser att vi har väldigt, väldigt goda möjligheter att föra Norrköping framåt och utveckla Norrköping, och att jag vill vara med och driva och leda det arbetet. Det är ju grunden. Sen har jag också fått under den här processens gång ett stort förtroende från många partikamrater, men också människor utanför vårt parti som har hört av sig och sagt, men Olle, visst borde du kandidera, och det är klart att det har också stärkt och fått mig att ta klivet, så att säga.
Mm. Du är snart 40 år?
38
ja, år, ja. Och du har tidigare arbetat som ombudsman för Socialdemokraterna, eller
ja,
hur?
Ja.
Och har du gjort något annat?
Jag har studerat, jag har utbildat mig. Ja. Jag har en personalvetarutbildning i botten. Mm. Och jag har arbetat som ombudsman också tidigare för i ungdomsförbundet. Men jag har inte arbetat utanför politiken. Det har jag inte gjort.
Mm. Är det en brist, eller är det så istället att du har blivit skickligare som politiker?
Både och, skulle jag säga. Det är klart att den erfarenhet som man skaffar sig i arbetslivet utanför politiken är viktig, en viktig erfarenhet att den finns i politiken. Samtidigt så är det klart att den erfarenhet som jag har av att ha arbetat politiskt under väldigt lång tid ger mig kunskaper som jag har med mig i det politiska hantverket. Så att politik är ju någonstans ett lagbygge, så att det lag som vi bygger behöver ju ha alla typer av kompetenser och erfarenheter i laget.
Mm. Du kommer från en väldigt politisk familj, i alla fall om man ser till din bror och din hustru.
Ja, jag ska säga både och där också. Det är klart, min bror är också politiskt engagerad. Men att vi båda två blev den, och mer en slump. För vi kommer inte från en politiskt engagerad bakgrund överhuvudtaget.
Inte alls? Eller?
Inte alls. Det politiska samtalet och debatten har alltid varit närvarande under våran uppväxt. Mm. Men inte socialdemokratin på det sättet.
Mm.
Möjligen vår farmor hade väldigt klara värderingar, men i övrigt så debatterna gick höga vid middagsborden hemma, men att vi båda två sen landade i först i SSU och sen i socialdemokratin var nog inte självklart.
Men om man säger så, du tvekar du om vad mamma och pappa röstar på?
Nej, det har jag väldigt klart för mig. Mm. Men vi har ju en valhemlighet, så jag ska inte hänga ut på de röstar. Men det har varit väldigt tydligt. Men inte socialdemokratin rakt av.
Nej. Ja, vad spännande. Vi ska säga att din bror Nisse då, arbetar ju, har en väldigt central roll hos statsministern. Är statssekreterare i statsrådsberedningen, eller hur?
Ja.
Och vad jag hör har en väldigt viktig roll där i politiken.
Ja, så blir det ju när man har den funktionen, mm. och kanske inte minst i det politiska landskap som vi har just nu, så, ja. Så blir det en väldigt central och viktig roll.
Men du, Olle Wikmung, du är på väg här nu att bli kommunstyrelseordförande i, om jag har räknat rätt nu, socialdemokratins fjärde största stad i Sverige. Efter Malmö, Uppsala, Västerås.
Ja. Ja.
Så jag menar, du kliver ändå in, jag menar, det är ett ganska ordentligt steg uppåt. Alltså, det blir en del också av rikspolitiken.
Ja, det blir det. Och den kommunala nivån är också väldigt, väldigt viktig för oss som socialdemokrater. Det är på något sätt i kommunerna och för viss del också i regionerna. Men det är där som välfärdens kärna finns. Och det är där på något sätt det socialdemokratiska DNA:t också finns. Mm, mm. Där i bygget av en fungerande skola och en värdig och trygg äldreomsorg. Det är där någonstans som socialdemokratins DNA finns. Så att det är klart att det är också ett spännande perspektiv.
Mm. Du, jag tittar lite på valsiffrorna här, och 1919 så var högern, som man kallade sig då, och liberalerna var större än socialdemokraterna.
Ja.
Men sedan dess så har socialdemokraterna varit det i särklass största partiet och också lett arbetet i kommunen förutom 91-94.
Ja. Ja,
då det var borgerliga regeringar på många håll i riket och många kommuner.
Ja.
Och då föll även Norrköping fästet, men det var enda gången.
Stämmer.
Ja. Men sen, om man säger så, det går ju neråt.
Ja.
Det går inte att komma undan. Jag tittar lite 20 år bakåt bara, man ska titta någonstans. Då hade Socialdemokraterna 39 mandat i fullmäktige av 85. Och nu är det 26.
Ja.
De andra partierna, de guppar lite fram och tillbaks. Moderaterna hade 19 då, de har 20 nu. Det är 8, 5, 7, 3 och sådär. Inga entydiga rörelser, men Socialdemokraterna går bakåt.
Mm. Och alltså, vi följer ju ganska väl den trend som finns i riket, även i Norrköping. Så att det är ju en del av förklaringen. Sen har ju Norrköping under den här tidsperioden också genomgått en väldigt stor förändring i sätt till befolkningssammansättning och arbetsmarknad och annat, som självklart också påverkar.
Mm.
Så att det finns förklaringar till varför socialdemokratin i Norrköping har backat. Men jag ser också att vi har, även om det är en stor utmaning, så har vi, tycker jag, goda möjligheter att ta kliv fram. Men då vill det till att vi också lyckas att vara relevanta för våra väljare.
Mm.
Visa att vi faktiskt ser samma verklighet som Norrköpingsborna ser. Mm. Att vi ser samma problem som Norrköpingsborna ser, och faktiskt visa på att vi har idéer för hur vi tar itu med de problemen och hur vi för Norrköpings framåt. Så att där skulle jag säga är den riktigt stora utmaningen nu.
Och det ska man inte dra allt för stora växlar på, det för väljarnas rörelse går inte att fånga in i två enkla siffror, men ändå är det ju så att medan Socialdemokraterna då har tappat 13 mandat på de här, det enda stora nya som har hänt är att Sverigedemokraterna har vunnit 14 mandat. Alltså att de har gått från 0 till 14.
Ja.
Under den här perioden, och Socialdemokraterna har gått från 39 till 26. De andra har ju inte, ja, de har varit så gått upp eller ner igen.
Ja, men visst, och sen har det klart att det har skett förändringar mellan partierna. Ja, Socialdemokraterna har tappat åt både vänster ut, men också höger ut till Sverigedemokraterna. Under en period så tappade vi ganska mycket till Moderaterna, och sen har det skiftat tillbaka. Men det där har du ju helt rätt i, att det där det stora skiftet har skett.
Mm.
Och det är klart att det får innebär att vi också behöver tänka till kring framförallt vårt sätt att analysera och se samband i vissa frågor, skulle jag säga, och adressera vissa frågor.
Mm. Vad tänker du på något särskilt?
Tar vi migration och invandring, så tycker jag att vi under alldeles för lång tid som parti, och det har jag säkert varit själv bidragande till också, lite grann stoppa huvudet i sanden och hoppades på att problem skulle gå över. Det är klart att vi också under årens gång har sett att det finns utmaningar eller problem kopplat till en bristande integration. Men som vi inte riktigt hade förmåga att ta tag i. Och så gör vi det nu. Nu tycker jag ändå att vi har lagt om den nationella migrationspolitiken, och jag tycker att också att vi ute i kommuner kanske ser mer nyktert på frågorna. Men vi har en bit kvar tills vi har återupprättat ett förtroende hos väljarna. Och tyvärr så samtidigt som vi har en väldigt polariserad debatt, så har man sökt sig till kanske det alternativ som har den enklaste men också tydligaste politiken. Som jag inte tror på. Alltså, vi ska inte tävla med Sverigedemokraterna på något sätt om att vara mest invandringskritisk eller ha den mest radikala migrations- och flyktingpolitiken. Det ska vi absolut inte göra. Men vi behöver nå någon slags sansad diskussion även i migrationspolitiken, där även de här kanske lite tråkiga gråskalorna får ta plats och får vara seriösa. Och där har vi en roll att fylla som parti.
Det låter som ju musik i mina öron. Alltså att man på det kommunala planet går före här, kan jag tänka mig. Och behandlar de här sakerna som viktiga samhällsfrågor, som andra viktiga samhällsfrågor, utan den här beröringsskräcken och ångesten att man måste sjunga We Shall Overcome innan man säger något. Utan att man kan snacka om det ungefär som du gör, det är bra.
Ja, men jag tycker att vi har gjort det ändå i Norrköping. Och det säger, jag vet inte om jag gillar det du säger om We Shall Overcome, för det är klart att vi behöver samtidigt någonstans stå upp för alla människors lika värde och medmänsklighet. Nu kanske jag gör det du inte gillar. Men jag tycker ändå att vi i Norrköping under ganska lång tid har visat på att inte minst ur det kommunala perspektivet, så måste kommunerna få rimliga och kanske framförallt likvärdiga villkor att hantera ett mottagande på ett bra sätt. Och där var vi ganska tidigt ute från Norrköping och sa att den fördelning av anvisade flyktingar som vi har till exempel fungerar inte, eftersom EBO-lagstiftningen gör att vi från början tar ett väldigt stort ansvar som andra inte gör. Och då behöver vi ha en lägre tilldelning i det anvisade mottagandet. Så att där tycker jag ändå att vi tidigt i Norrköping förde den typen av diskussion. Och där tror jag vi behöver lyfta på ett större plan.
Ja, det jag menar är liksom att om man behandlar de här frågorna som andra viktiga politiska sakfrågor, alltså migration, invandring, integration, då når man ett normalläge där man inte varje gång innan man föreslår någonting måste på något vis bevisa eller lägga handen på Bibeln och säga att jag tror på alla människors lika rättigheter. Just därför att det är den här frågan man diskuterade.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Liksom det är det är ungefär som med klimat eller vad som helst. Få bort lite av den här religiösa väckelsesaken och hantera det politiskt.
Ja,
mer ingenjörer. Ja, jag förstår. Hörru du, en fråga till bara på det området. Jag tänkte för Socialdemokraterna i Göteborg och Malmö.
Ja.
De hävdar ju apropå den här EBO-lagstiftningen, det vill säga att man som nyanländ själv kan få bestämma var man ska bo ifall man lyckas fixa det någonstans. Ja. Vilket gör att du får en anhopning i vissa stadsdelar, för det är där man, en släkting av vänner bor sedan tidigare.
Ja. Ja.
Och det har ju Socialdemokraterna försökt att, i regeringsställning också att få bort. Men det går ju inte som regeringen ser ut nu. Nej. Även om det finns en riksdagsmajoritet vad jag förstår för att göra det. Men Socialdemokraterna i Göteborg och Malmö, de har ju sagt så här att de vill att hela kommunen ska betraktas. Men ni gick inte så långt.
Nej, vi har ju pekat ut ett antal områden i Norrköping som vi säger att här har vi alldeles för stora koncentrationer av flyktingar som bor för att det ska vara bra, helt enkelt. Men vi säger också att det går liksom inte att motivera i hela kommunen. Vi har självklart områden i Norrköpings kommun också där det både finns tillgängliga bostäder och inte särskilt stora problem kopplat till en stor migration där vi absolut skulle kunna där människor absolut skulle kunna bo utifrån att man vill bosätta sig här. Så att apropå det här med att vi måste kunna förhålla oss till den här frågan utan en massa signalvärden så tycker jag att vi har intagit en rätt pragmatisk inställning.
Hör du, Norrköping är lite speciellt på en del områden, jag undrar över, och där man liksom slackar lite, alltså där man ligger sämre till än rikssnittet, och inte minst på sociala områden. Och arbetslösheten är till exempel nu, jag såg för september 2020, de sista siffrorna ligger här på 11,9%. Riket är 9%. Ja. Niornas behörighet till gymnasiet, där har det ju förbättrats i Norrköping. Det ska vi inte förtränga, men man landar ändå på 77%. Riket är 84%. Och de här avstånden är ungefär lika stora under många, många år bak i tiden. Vad beror det på egentligen?
Ja, men grundorsaken tror jag är de ganska stora omfattande strukturomvandlingar som Norrköping har genomgått historiskt. Och den den utbildningsbakgrund och den utbildningstradition som Norrköping har haft historiskt. Det tror jag är liksom grundförklaringen till att de här skillnaderna har uppstått från första början. Man ska komma ihåg att efter 90-talskrisen så var det egentligen först för ett par år sedan som vi hade lika många arbetstillfällen i Norrköping som vi hade före 90-talskrisen. Så att, det är på något sätt förklaringen till varför skillnader har uppstått. Sen har det tagit lång tid och vi har fortfarande skillnader kvar. Men på båda de här områdena så har vi faktiskt de sista åren en positiv utveckling, en ganska tydlig positiv utveckling. Tittar vi till exempel på meritvärdena i årskurs 9 så är vi där uppe nu på nationella siffror. Och tittar vi också på arbetslösheten så har den de sista åren sjunkit snabbare i Norrköping än i riket, så att gapet har ändå minskat. Och vi ser nu när konjunkturen mattas av så stiger inte arbetslösheten lika fort i Norrköping som den gör i riket. Så att det är ändå positiva tecken, och jag lyfter inte det för att på något sätt bortförklara eller förminska utmaningar och problem, utan snarare för att hämta kraft för att fortsätta. För jag tror att vi är på rätt väg. Inte minst inom skolans område så har det varit en tydlig omsvängning i politiken med ett mycket tydligare fokus på förbättrade kunskapsresultat i skolan i kombination med förstärkta resurser. Och det börjar nu ge resultat. Men det är ju liksom inga quick fix. Utan det handlar om att förändra struktur och arbetssätt som tar tid. Och på samma sätt tror jag det gäller inom när det kommer till arbetslöshet och hur vi jobbar med att utveckla och förstärka arbetsmarknaden i Norrköping och inte minst jobba med näringslivsfrågorna och näringspolitiken. Och där tror jag att vi kanske behöver göra samma resa som vi har gjort inom skolområdet. Behöver vi nu fokusera kanske mer kraftfullt än vad vi har gjort inom på arbetsmarknadssidan. Som jag sa så har vi haft en den goda tillväxt som vi har haft i Norrköping de sista åren har ju klart drivit på. Mm. Men vi har inte behövt jobba så himla mycket med liksom aktiva åtgärder. Nu när konjunkturen mattas av och vi kanske går in i en lågkonjunktur, så kommer vi behöva jobba mycket mer med aktiva åtgärder för att hålla uppe arbetsmarknaden, men också omskolning och matchning för att se till att de Norrköpingsbor som kanske står mellan jobb skolas om och får den kompetens man behöver för de jobb som växer fram.
Mm. På skolans område kan jag ju se att där har ju ni som kommun väldigt stor makt, alltså ni kan, alltså hur ni följer upp kvalitetsarbete och ni följer upp resultat och sånt där, och det är det jag förstår som har förbättrats under de sista åren, att ni liksom vet vad ni gör på ett annat sätt.
I kombination med pengar skulle jag säga. För man åstadkommer nog inte bara det där genom förbättrad uppföljning och större fokus, utan man måste också skjuta till resurser, och det har vi också gjort. Nu är jag inte säker på att det bara är mer pengar som kommer att krävas, utan nu tror jag att ge skolan arbetsro att faktiskt jobba på med det arbetssätt och det fokus som man har, så tror jag att det kommer räcka långt, men aldrig liksom släppa fokuset på det som är viktigt.
Och det känns så. Jag följer ju kommunalpolitiken, inte minst genom fullmäktigesmöten och andra offentliga delar, och skriver om. Och det märks att det, om jag uttrycker mig så, det är mindre politiskt tjafs nu för tiden om skolan. Det är fler, eller det är färre politiker som ställer sig upp på fullmäktige och tror man är experter och precis hur allting ska gå till. Ja. Det känns som att ni har professionaliserat. Ni har fått en super utbildningsdirektör som verkar hålla i det här hårt.
Ja.
Och mycket mer proffsigt faktiskt än vad det är. Inte så mycket, du vet, politik hit och dit, utan man jobbar mot ett mål på något sätt, det känns.
Ja, nej, men jag håller med att det är betydligt mindre tjafs i skolfrågan idag än vad det var tidigare. Samtidigt så finns det ju en risk i det där också, att vi tappar fokus. För jag vidhåller, och där kanske jag är lite tråkig som ny kandidat och möjlig efterträdare till Lassen, och jag liksom alltid satt skolan överst. Och det kommer jag också fortsätta göra. Och det är möjligt att det är tråkigt, men det måste vi. Mm. För det är den enskilt viktigaste frågan för att på något sätt utveckla Norrköping och som delelösning till många av de utmaningar och problem som vi har, så är skolan så otroligt viktig.
Mm.
Och slutar vi tjafsa om skolan i fullmäktige, så är risken att vi kanske tappar fokus och tempo också.
Mm.
Men det är klart att om vi kan byta ut tjafs mot ett sunt samtal kanske istället, om det som faktiskt är viktigt, om kvaliteten och resultaten på en mer sansad nivå, så välkomnar jag ju det.
Mm. Och det säger alltså Olle Wikmång, som om alla stjärnor står rätt, vilket de lär väl göra, kommer bli vald till kommunstyrelsens ordförande på fullmäktigemötet 30 november. Jag tänkte vi skulle runda av det här samtalet i vidare möte med hur styrelseformerna är i Norrköping. Vi inledde ju med att säga liksom att efter 1919 och framåt så har Socialdemokraterna varit störst och man har regerat i stort sett jämnt. Men från början var man ju själv, och sen har man fått utvidgande kretsar mer och mer, och just nu så är det ju tillsammans med, eller sedan sex år tillbaka, så är det ju tillsammans med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna, och nu på senare här kan man säga budgetsamarbete även med Miljöpartiet.
Ja.
Så det är fem partier.
Ja.
Och i riket då så är det ju ett januariavtal så att säga, som också där egentligen med fem partier. Regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och sen avtalspartierna om man säger så, Centerpartiet och Liberalerna, och så sitter man ju på Vänsterpartiets nåder i och med att Vänsterpartiet la ner rösterna.
Ja.
Annars hade man aldrig blivit vald, så det är fem partier där också. Så Norrköping och riket är ungefär likadant, kan man säga det eller?
Ja, jag tycker det finns väl likheter, men det finns också väldigt stora skillnader. Det samarbete som vi har i Norrköping med inom kvartetten med Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna och vi Socialdemokrater. Det tycker jag väldigt mycket tydligare också ingångsvärdena, eller framförallt kanske ingångsvärdena bygger på ett ömsesidigt förtroende och en tydlig tydligen då gemensam politisk idé. Jag var ju med i de första samtalen och liksom diskussionen som vi hade efter valet 2014 när vi formade kvartetten, och jag tycker att vi från början verkligen identifierade vad vi hade gemensamt, och vi byggde tydligt på det, och det var ett givande och tagande. Och det har också fortsatt och fungerar fortfarande väldigt väl, och jag tycker inte att vi har tappat tempo och fokus i samarbetet. Riktigt så positiva uppfattar jag nog inte att ingångsvärdena var nationellt. Det var en betydligt krångligare process att överhuvudtaget få till samtal. Och ingångsvärdena i de samtalen hos en del var nog kanske framförallt att få genomslag för den typen av politiska förslag som skulle göra mest ont hos Socialdemokraterna. Så att sen tycker jag att det samarbetet också går mot, det tycker jag syntes inte minst i partiledardebatten här i måndags, att det samarbetet också mer och mer går mot ett gemensamt projekt och ett gemensamt ömsesidigt förtroende. Jag tycker Annie Lööf på ett alldeles förträffligt sätt står upp för januariavtalet och det samarbete som faktiskt finns. Och jag noterade att Nyamko Sabuni i någon replikväxling med Ebba Busch sa att ni i oppositionen kommer alltid ha mer pengar än vi i regering. Någon sån freudiansk felsägelse. Så jag ser positiva liksom tendenser även på det nationella planet i den aspekten. Så att, visst likheter, men också klara skillnader.
Och med de orden, Olle Wikmång, så får vi avsluta den här delen av Vidare möter. Stort tack för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.